tyska gränsstäderna. Ut med polackerna har någon klottrat på en husvägg i Goben. Order får aldrig vara gräns, står det med stora bokstäver på en annan husvägg. Skrivet på polska. Syftet är att göra det riktigt tydligt för de polska turisterna att det fortfarande finns tyska som inte ger upp de territoriella anspråken på en del av Polen. Illviljan mot polackerna tar sig också andra, mer brutala uttryck. Bilar och bussar med polacker har attackerats av högerextrema tyska ungdomar. Polska turister har misshandlats. De polacker jag talar med i Goben berättar att de just hört i polsk radio att en 18-årig polack blivit knivhuggen. Den tilltagande främlingsfientligheten i det forna DDR har väckt starka farhågor. Visserligen är det bara en liten minoritet som visar sitt misshag mot polacker och andra utlänningar. 90% har ingenting emot polackerna. Varför skulle de ha det? Vi måste ju leva tillsammans, säger två äldre kvinnor i Goben.
Alltså 90% är Ja. Vi müssen doch zusammenleben, ist doch in Ordnung.
Men det oroande är att det tycks vara bland den östtyska ungdomen som främlingsfientligheten finner grogrund. Till det bidrar en utbredd arbetslöshet och osäkerhet inför framtiden. Utlänningar kan gärna komma på besök men inte flytta hit, säger en ung man i Goben. Vi behöver inga svartskallar. Vi har nog av problem att lösa.
Wenn du Zugangssiedler kommen, dann bleiben wir sind.
Warum?
Wir brauchen keine Kanaken. Wir haben genug Probleme.
Det var Göran Skånsberg som hade träffat människor i östra Tyskland.
En personlig reaktion. Jag tycker det börjar likna 1930-talet i dagens Tyskland. Och det vore ju för jäkligt. Hur ser det ut i det Polen som påven besöker 1 juni 1991?
Påven Johannes Paulus återvände idag till sitt hemland Polen för första gången sedan kommunistregimens fall. Och han kommer vid en tidpunkt då den mäktiga katolska kyrkans ställning börjar ifrågasättas i det nya Polen.
Påven Johannes Paulus har besökt sitt gamla hemland 3 gånger tidigare. Det var på den tiden då kommunisterna regerade och krigslagar rådde. Hans besök då, särskilt det första 1979, då miljoner människor mötte honom, gav polackerna den styrka och det mod som behövdes för att få den totalitära staten på fall. Idag kom han för första gången till ett fritt och demokratiskt Polen. Och det var förre solidaritetsledaren Lech Wałęsa som, i egenskap av landets president, tog emot honom på flygplatsen i Warszawa. Det är ett Polen i smärtsam förvandling som påven kommer till. Övergången till marknadsekonomi har fört med sig en hög, tidigare okänd arbetslöshet och ekonomiska umbäranden för många polacker. Det är bara en nyrik minoritet som har råd att köpa de västerländska varor som fyller butikernas skyltfönster. Och den moraliska frigjordheten har drabbat det katolska Polen med ett övermått av pornografi och sexshopper. I det samhällsklimatet har katolska kyrkan börjat manövrera sig till makt och inflytande över människors liv. Under kommunismen fanns det en klar gräns mellan kyrka och stat. Den börjar bli allt mindre markerad, allt eftersom kyrkan tränger sig fram på olika områden. Den har lyckats återinföra religionsundervisning i statliga skolor och den för en kampanj för att göra skilsmässor svårare och preventivmedel dyrare. Men framförallt är det den katolska kyrkans försök att ändra på den liberala abortlagstiftningen som väckt starka känslor. Enligt det kyrkligt stödda lagförslag som kom upp i parlamentet nyligen riskerar läkare 2 års fängelse om de utför aborter där kvinnans liv inte är i direkt fara. Antalet aborter i Polen tros vara så högt som 500 000 om året. Och ärkebiskop Josef Glemp jämförde häromdagen situationen med dödandet i koncentrationslägren. Sådana uttalanden bidrar till växande antikyrkliga stämningar. En opinionsundersökning i veckan visade att 3/4 av polackerna anser att kyrkans inflytande i det politiska livet är orimligt stort och mer än hälften ville ha bort kyrkan helt från politiken. Påven hamnar alltså mitt inne i en het debatt om den katolska kyrkans roll i ett demokratiskt Polen under sitt 9 dagars besök där. Han är förvisso välkommen, men kan inte räkna med forna tiders överväldigande mottagande.
Rapporterade Åke Wiklund.
Etiopien efter militärkuppen, ett land som är bankrutt. Här är en rapport den 3 juni 1991.
Ledaren för Etiopiens provisoriska regering, Meles Zenawi, framträdde alltså igår för första gången i radio och tv. Och han gav en mörk bild av den ekonomiska situationen i Etiopien. Här är vår Afrika-korrespondent.
I sitt korta tal till folket i den statliga radion och tvn sa EPRDF-ledaren Meles Zenawi att hans nya administration nu leder ett land med en ekonomi i ruiner. Kassakistan är nästan tom. Vi klarar oss inte många dagar till, sa han. Den tidigare Mengistu-regimen spenderade så mycket på kriget mot de olika gerillagrupperna att den lämnade Etiopien praktiskt taget bankrutt. Han talade också om ett annat problem som kan skapa allvarliga svårigheter inom en mycket snar framtid. Det råder mycket svår bränslebrist, sa han. Han sa att lagren av bensin och fotogen bara kommer att räcka några få dagar, och Meles Zenawi uppmanade invånarna i Addis Abeba till ransonering. Samtidigt kommer allt fler rapporter om ökande svårigheter för biståndsorganisationer som försöker ge hjälp till miljoner svälthotade etiopier. Den nya ledningen i landet har sagt att den kommer att prioritera säkerheten för hjälparbetet. Men nu varnar FN-folk här och säger att läget i sydöstra Etiopien, speciellt kring staden Harar, är katastrofalt. En etiopier anställd av FN:s livsmedelsprogram WFP dödades häromdagen. En annan bortfördes och en tredje saknas. Säkerhetsläget för oss som försöker få fram livsmedel till de behövande är mycket svårt, säger Michael Ellis som leder FN:s livsmedelsprogram i Etiopien. Men frågan är om Etiopiens nya ledning verkligen har resurser nu att klara av den här situationen. Bertil Romilsson, Addis Abeba.
En 3 juni 1991, en rapport från Albanien berättar att den nya kommunistinspirerade regeringen redan har avgått.
Den albanska kommunistiska regeringen tvingas av allt att döma att avgå. Regeringen tillträdde så sent som i april i år efter de första fria valen i Albanien på årtionden. Men missnöje, strejker och demonstrationer tvingar nu alltså regeringen att avgå.
Trycket blev förstärkt. Den kommunistiska regeringen i Albanien avgår och istället bildas en expeditionsministär vars huvuduppgift blir att förbereda nyval. Ett Balkanmönster går alltså igen, för precis som i till exempel Bulgarien vann kommunisterna det första fria valet på årtionden men tvingades redan efter några månader att vika sig för oppositionen. Det finns ännu ingen officiell bekräftelse på de förestående politiska förändringarna i Europas fattigaste och sedan andra världskriget mest isolerade land. Men oppositionskretsar i huvudstaden Tirana uppger att parlamentet fattat principbeslut om regeringsombildning. Men hur den nya regeringen ska se ut är långt ifrån klart, och förhandlingar om regeringssammansättningen ska börja i eftermiddag. Det har visserligen talats om en regering bestående av opolitiska experter, men det kan också bli en samlingsregering, även om oppositionen tidigare avvisat ett samregerande med kommunisterna. Nyval ska hållas, som det heter, inom en snar framtid, men inget datum är ännu fastställt. Nya parlamentsval skulle egentligen ägt rum först 1995, men kommer nu att ske troligtvis redan till hösten. Den viktigaste anledningen till den dramatiska vändningen är att i 3 veckor har ungefär 350 000 människor strejkat för högre lön och bättre levnadsvillkor. 100 gruvarbetare hungerstrejkar sedan 9 dagar 120 meter under marken i Valjasgruvan nära Tirana. För flera av de hungerstrejkande är hälsotillståndet livshotande, men det finns ännu inga uppgifter om att strejken och hungerprotesten avbrutits. Att det albanska parlamentet igår fattade det viktiga principbeslutet om regeringsombildning är en seger för de reformsinnade krafterna inom kommunistpartiet. De mer hårdföra inom partiet hade krävt våldsamma metoder för att få slut på strejkerna. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Förre DDR-presidenten Honecker i asyl i Sovjet bröstar på i västtysk tv 3 juni 1991.
Så Tyskland. Igår kväll dök han upp igen på de tyska tv-skärmarna. Erich Honecker, DDRs tidigare stats- och partichef. Men det var ingen ångerfull Honecker som såg tillbaka på sin tid vid makten i DDR. Nu beklagade han istället en häxjakt som man säger pågår mot tidigare medlemmar av kommunistpartiet. Herr Bonn.
Det var tydligen för att försöka hjälpa några av sina tidigare medarbetare, bland dem regeringschefen Stoff och försvarsministern i DDR, Kessler, som Honecker tog emot en journalist från den östtyska nyhetsbyrån ADN. Samtalet filmades och visades igår kväll i veckotidningen Spiegels politiska magasinsprogram i en av de kommersiella sändarna i Tyskland. Honecker bestred personlig skuld för att ha gett en skjutorder som DDRs gränstrupper hade och som kostade upp till 200 människor livet vid flyktförsök från DDR. Det är den orden som Kessler och Stoff nu har gripits för. Men Honecker sa att DDRs gränstrupper handlade på uppdrag av östsidans numera upplösta militärallians Warszawapakten. Och i ett förberett uttalande fördömde Honecker vad han kallade häxjakten i DDR, jakten på alla tidigare kommunister inom olika samhällsområden, försöket att stämpla organisationer i DDR som kriminella, utrensningarna av lärare och vetenskapsmän. Och Honecker anklagade regeringen i Bonn för att låta arbetarna och bönderna i DDR bära hela bördan av återföreningen, som han sa. Vare sig Honecker eller hans hustru Margot, som var med i intervjun, hade någon självkritik att komma med. Margot Honecker har ju på senare tid själv anklagats för att ha burit ansvaret för att barn till politiskt misshagliga fråntagit sina föräldrar och sedan adopterats bort. Honecker sa att han nu har politisk asyl i Sovjetunionen. Han flögs ju i vintras till Moskva från det sovjetiska militärsjukhus vid Berlin som han tidigare vistats i, något som ledde till skarpa tyska protester. Honecker har cancer och han och hans hustru lever nu i en liten lägenhet i ett sjukhus norr om Moskva. De lever ett stilla liv, följer med vad som händer. 2 gånger i veckan får de en bunt tidningar. De hoppas kunna besöka sin dotter som lever i Chile. Till Tyskland tänker paret Honecker inte återvända så länge som polisen har order om att gripa dem. Intervjun visar en Honecker som egentligen ingenting lärt av historien sedan han för 1,5 år sedan fördrevs från makten i DDR. I en intervjubok som gavs ut i vintras menar Honecker också att hans eget och DDRs politiska sammanbrott inte berodde på interna förhållanden. De var bra i DDR, säger han, utan på en bred internationell sammansvärjning. Några sympatier i Tyskland där paret Honecker inte har väckt med den här intervjun. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
En rapport från Australien den 3 juni 1991.
En ledarstrid rasar i Australiens socialdemokratiska regeringsparti. I natt vann regeringschefen Bob Hawke en kanske avgörande seger i den här striden, rapporterar vår Asien-korrespondent.
Bob Hawke har vunnit 4 val i rad åt Socialdemokraterna och han är sedan 1983 Australiens premiärminister. I morse utkämpade Hawke en duell mot sin vicepremiärminister och finansminister som öppet är hans rival om partiledarposten och som ville störta honom. När Hawke, som är 61 år och folklig, vann parlamentsvalet senast hade han gjort 2 löften. 1. För mycket. Han hade lovat väljarna att stanna som premiärminister hela perioden till nästa val som äger rum om 2 år. Han hade emellertid också i hemlighet lovat sin rival inom socialdemokratin, Paul Keating, som är 47 år och anses vara bitsk och briljant, att han under mandatperioden skulle träda åt sidan och bereda väg åt Keating som partiledare. Hawke höll inte det senare löftet. Han behöll partiledarskapet och premiärministerposten i ett land där det på 1 år arbetslösheten stigit från 6% till 10%, där ekonomin på landsorten just nu faller i spillror, där handelsunderskottet ökar och statskassan är på väg att tömmas. Och i morse anföll Keating. I riksdagsgruppen blev det omröstning i partiledarfrågan. Dramatik. Men Hawke klarade sig. Han vann med siffrorna 66-44. Och Keating svarade genast med att avgå som biträdande premiärminister och finansminister, och Hawke måste hitta en ny, och han har inställt en Europaresa som han skulle gjort i veckan. Staffan Heimersson, Hongkong.
Etiopien-rapport den 3 juni 1991.
Gerillan i Etiopien verkar nu ha kontroll över hela landet och det ökar förhoppningarna om att hjälpsändningarna till landets östra del ska kunna börja fungera igen.
Internationella hjälporganisationer här i Addis Abeba uppger nu på förmiddagen att den nya EPRDF-regeringens styrkor har tagit kontrollen över det sista fästet för de forna regeringsstyrkorna i landet. Det gäller staden Harar i östra delen av Etiopien. Det har rått en kaotisk situation i Harar sedan i fredags. Hjälparbetare har dödats, bortförts och försvunnit. EPRDFs styrkor gick in i stan igår kväll och förhoppningarna om att livsmedelshjälpen till området ska kunna återupptas har nu ökat. Men fortfarande är vägarna i främst landets sydöstra delar mycket osäkra och mer än 100 FN-lastbilar står fortfarande stilla. Bertil Romilsson, Addis Abeba.
Och direkt in i ett reportage den 4 juni på tidig morgon.
Och något som såg ut som fyrverkeripjäser mot himlen. Förvirringen är alltså stor än så länge. Att det rör sig om ett ammunitionsförråd, det står klart. Men vad som har fått att explodera, det vet inte. Om det var en attack eller sabotage. Radion här har gått ut och talat om sabotage. Massor av människor har flytt in mot staden. Vi såg mängder av bilar köra in mot stan hela morgonen. Människor som var närvarande den morgonen när grillan intog Addis Abeba förra tisdagen uppger att den här morgonens explosioner var långt kraftigare än de som inträffade när ammunitionsförrådet vid presidentpalatset en bit härifrån sprängdes i luften. Bertil Romilsson, Addis Abeba.
Litauen, Vilnius den 4 juni 1991. Nu börjar Sovjet bråka igen.
Sovjetiska militärfordon rullade igår kväll in i Litauens huvudstad Vilnius och soldater spärrade av broar och gator i staden.
Alla som rörde sig i centrum av Vilnius under måndagskvällen kontrollerades av sovjetiska trupper. Enligt uppgifter från den militära ledningen till regeringen var de på jakt efter desertörer från Sovjetarmén. Sent på kvällen höll president Vitautas Landsbergis ett mycket dramatiskt tv-tal där han uppgav att hans säkerhetsvakter gripits och att parlamentsbyggnaden hotades. Han vädjade därför till Vilniusborna att bege sig dit för att kunna bevittna händelserna. Några tusen litauer begav sig genast dit och där fanns också några sovjetiska soldater. Men efter midnatt rullade alla militärfordonen bort ur stan igen. Till den litauiska nyhetsbyrån Elta uppgav en person ur den militära ledningen att det bara var ett fråga om en vanlig militär manöver. Den militära ledningen har tidigare sagt att de tänker på nytt börja söka efter desertörer i Litauen från och med den 5 juni. Letandet efter desertörer och värnpliktsvägrare var ett återkommande motiv för ockuperandet av en del av byggnaderna i Litauen i januari i år. Sedan de händelserna har en frivillig armé bildats i Litauen. Där gör nu 250 unga män en sorts värnplikt. Den byggnad de håller till är sammanbyggd med parlamentet. Och eftersom inte alla gjort militärtjänst i Sovjetarmén finns risken att sovjetiska soldater tar sig in i parlamentet för att få fatt på dessa unga män. Kristina Gustafsson, Riga.
I England så sjunker premiärministerns popularitet. Här är rapporten 4 juni 1991.
Ingen premiärminister har någonsin varit så populär som John Major var under kriget i Persiska viken. Men nu kan han inte längre rida på krigsvågen. Istället håller han och hela det konservativa partiet på att sugas ner i den malström som den värsta lågkonjunkturen på över 10 år har skapat. Majors siffror sjunker och hans parti som länge låg jämsides med Labour har nu sackat efter ordentligt. I de senaste mätningarna ligger han mellan 6-8% efter. Och framtidsutsikterna är dystra. De ekonomiska spåmännen tror att lågkonjunkturen bara kommer att bli värre och att över 3 miljoner ska vara arbetslösa nästa år. Det är samma mörka siffror som under 80-talets början. Major hade hoppats kunna utlysa nyval redan i år, men de usla siffrorna tvingar nu honom att skjuta upp valet samtidigt som partiet tvingas till en total omläggning av politiken. Ett par exempel. Thatcher-regeringen favoriserade bilismen, men nu ska det plötsligt satsas på järnvägen. Thatcher var måttligt intresserad av vuxenutbildning och omskolning. Nu lovar regeringen kraftfulla åtgärder på dessa eftersatta områden. Men trots att regeringen skäl det ena förslaget efter det andra från Labour ökar inte populariteten, bland annat beroende på att Labour nu har fått fram en ny generation av mycket effektiva och hårdföra politiker, av vilka den främste är den unge skotten Gordon Brown.
Will they take action on rising unemployment? Will they take action on the skills problems that we face? And will they take action on the investment crisis that British industry is telling them about every day?
Vad kommer regeringen att göra åt arbetslösheten och de minskande investeringarna i industrin, undrar Brown, väl vetande om att han inte kommer att få något svar. För vad regeringen kan hoppas på är att ekonomin snabbt ska förbättras och folket glömma de senaste 2 årens ekonomiska perser. Men just nu verkar inte det särskilt troligt och många konservativa samhällsdebattörer tror att den nyliberala tidvattenvåg som en gång svepte in Margaret Thatcher över de brittiska öarna helt enkelt har vänt och kommer att spola bort John Major och hans torrregering ifrån makten. Anders Lindqvist i London.
Det nya svenska partiet Ny Demokrati ute på Halis. Här är en rapport den 4 juni 1991.
Ny Demokrati vill ju vara något nytt i svensk politik. Partiet säger sig inte angripa andra partier. Men en genomgång av uttalanden som Bert Karlsson i Ny Demokrati har gjort visar att partiet inte alltid lever som det lär. Trots att Bert Karlsson har stått för följande deklaration.
Vi har också lärt oss en sak, att inte hoppa på de andra partierna. Det tror jag är det största misstaget de gör.
Men trots det blir det ibland hårda angrepp på motståndare. Vänsterpartiets Lars Werner framställs som alkoholist eller så kallad A-lagare.
Det är också fantastiskt här med Werner, alltså. En A-lagare mer eller mindre. De får gärna ha det här så här, men jag tycker det är så jävla oförskämt ibland när man blir beskyld för vad är jippogubbe och så vidare. Jag tycker jag har utfört lite i alla fall här i livet, alltså. Jag har inte ägnat mig åt att sitta och dricka öl alltså i en månad.
Och Miljöpartiets Åsa Domeij, hon har enligt Bert Karlsson stulit pengar från skattebetalarna genom att utnyttja traktamentesreglerna för riksdagsledamöter.
Ja, det är ungefär som Domeij då hade en konstig förklaring på de här 155 000. Jo, då gav hon bort de här till regnskogen. Men fortfarande skär hon ju pengarna för skattebetalarna, det är ju det som är det hemska.
Också Anna Lind, före detta ordförande för SSU, har tänt på traktamentesreglerna för riksdagsledamöter enligt Bert Karlsson, trots att hon inte ens sitter i riksdagen.
Ja, det beror på man... Jag tycker, om jag säger så här, att jag tycker att det är fel att göra så här. Självklart utnyttjar på i gränsfallen, och det är ju givet. Och jag tror inte en riksdag att man får göra det. Jag tycker det är i så fall ärligare att han gör ett rent brott.
Men Anna Lind sitter väl inte ens i riksdagen, så vet jag vet.
Nej, men hon tillhör den sfären som är...
Jo, men du säger att hon sitter i riksdagen.
Nej, men det är hennes man som har gjort det egentligen.
Men det var ju Anna Lind att hoppa på i ditt tal.
Ja, det är väl, de är gifta med varandra. Så de vet väl vad de gör, hoppas jag.
Så Anna Lind har gjort ett fel för att hennes man har skrivit sin lägenhet?
Ja, det är, får du tolka som du vill.
Trots de här personangreppen tycker inte Bert Karlsson idag att han gjort några fel eller riktat några grova anklagelser när han till exempel kallat Lars Werner för en A-lagare.
Ja, grova vet jag inte om du menar. Jag tycker, är det grovt att tala om som det är?
Du vet att Lars Werner är en A-lagare?
Jag säger bara hänvisar från de från hans eget parti.
Men tänk om de har fel?
Ja, då får väl de reda upp det sinsemellan. Det är ju inte min sak. Jag bara hänvisar till vad de säger.
Men blir det inte din sak när du för dig vidare på offentliga möten?
Ja, det var inga offentliga möten jag förde vidare. Det var en marknadsföringsförening som diskuterade marknadsföring i olika åtgärder.
Ja, men det är väl ett offentligt möte?
Nej, det var speciellt inbjudna i en krets.
Och då... Och då kan man vara lite mer varslös?
Ja, man kan dra upp exempel tycker jag som det är. Jag förstår inte varför man måste blunda för verkligheten.
Men om ni säger att ni inte ska angripa andra partier och sen så angriper du Lars Werner på det här sättet. Är inte det att dåligt leva upp till era egna höga mål?
Ja, jag kan väl säga så här då. Jag, normalt sett så brukar vi inte göra det, och jag kommer inte att fortsätta med det kan jag lova dig, men hela tiden blir vi angripna ifrån de här hållet, och vi blir mobbade på olika sätt, och de talar om hur fruktansvärt dåliga vi är. Ska vi aldrig någon gång få säga som det är då?
Bert Karlsson, Ny Demokrati, intervjuad av Willy Silberstein.
Rapport från Finland, 4 juni 1991.
Så till Finland, där har regeringen idag beslutat att knyta den finländska marken till EG-valutan ECU utan att justera markens värde. Sveriges ECU-beslut i mitten av maj skapade oro på den finländska valutamarknaden och tvingade Finland till ett snabbt beslut.
Beslutet att binda den finska marken till ECU:n betyder att Finland tar ett steg närmare den europeiska gemenskapen EG. Finland hade tänkt vänta med beslutet till i höst, men svenska kronans koppling till ECU:n skapade stor oro på den finska valutamarknaden. De kortfristiga räntorna har den senaste tiden stigit kraftigt, samtidigt som finska markens värde har försvagats.
Det som fick fart åt vårt ECU-beslut här på slutrakan är naturligtvis det att Sverige gjorde det här beslutet. Och det betyder att en EQ-korg, den uppför sig lite annorlunda än den korg vi nu hittills har haft, och vi har ingen anledning att för någon lång tid framåt börja ha en annan kursutveckling än Sverige har.
Direkt efter beslutet sjönk marknadsräntorna kraftigt och finska marken stärktes. Beslutet att inte devalvera marken lugnar samtidigt den svenska skogsindustrin, som befarat att en finsk devalvering skulle medfört att pappers- och massaindustrin i Finland skulle ha förbättrat sina ställningar på den internationella marknaden. Men industrin i Finland, som länge krävt en kraftig devalvering, är besvikna över dagens beslut. Ledningen för industrins centralförbund säger härifrån sitt högkvarter i Helsingfors att EQ-beslutet utan devalvering är fullständigt obegripligt, och man befarar nu att arbetslösheten och industrins lönsamhet i landet kommer att försämras. Finlands beslut att närma sig Europa med dagens EQ-beslut ser industriledarna därför bara som en dålig buklandning i Bryssel. Hasse Svens för Rapport i Helsingfors.
Valdebatten inför höstens val har redan börjat. Här är en rapport den 4 juni 1991.
Kjell-Olof Feldts bok Alla dessa dagar användes som argument i gårdagens debattduell mellan statsminister Ingvar Carlsson och moderatledaren Carl Bildt. Bildt anförde att Feldt kallar 1988 års skönmålning av det ekonomiska läget för ett bedrägeri. Och om detta sa Ingvar Carlsson.
Ingvar Carlsson försvarade det höga skattetrycket i Sverige. I valet mellan skattesänkningar och att utveckla vården väljer vi vården, sa han.
Vi står för höga skatter, ja. Men det är det som har gjort Sverige unikt. Det är därför vi har frihet och trygghet i Sverige.
Ja, alltså i den sista delen, Ingvar, så håller jag till fullo med dig. Det är de höga skatterna som gör Sverige så unikt. Det finns liksom inget annat fritt land som har höjt skatterna så mycket.
Bildt använde sig av Kjell-Olof Feldts bok och sa att Feldt själv betecknade Socialdemokraternas skönmålning av det ekonomiska läget 1988 som bedrägeri. Ingvar Carlsson svarade.
Läs Feldt. Läs mycket av Feldt. Ju fler som läser Feldt och desto noggrannare man läser honom, desto fler socialdemokratiska sympatisörer får vi.
Och Ingvar Carlsson överlämnade ett exemplar av Feldts bok till Bildt som undrade vad som händer med Socialdemokraternas förslag om att sänka matmomsen om de vinner valet.
Om ni inte får med er tillräckligt många andra partier på att höja momsen, vad gör ni då? Blir det ingenting av med denna valsaltomortal i klassisk mening som ni nu har kommit med?
Enligt Bildt hade Socialdemokraterna genomfört många moderatförslag efter 88 års val och han överlämnade ett exemplar av det gemensamma Folkparti- och Moderatprogrammet till Carlsson för att denne skulle få veta vilken politik han skulle komma att föra den här gången.
Så det du kommer att tvingas göra om du vinner valet efter valet, det är det som står här. Så här ger jag dig den ekonomiska politiken i förväg. Det är inget dåligt erbjudande.
Jag noterar att Carl Bildt utgår som nästan som självklart att det blir en socialdemokratisk regering efter valet. Och det är klart att ska det bli ordning och reda i ekonomin så behövs det. Hur blir det med matmomsen med en borgerlig regering? Med en socialdemokratisk regering blir det sänkt matmoms, det vet vi. Men med dig som statsminister så har vi ingen aning om hur det blir i den frågan heller.
Sammanfattningsvis kan man säga att det här var en debatt präglad av tv-mediets disciplin. Både Bildt och Carlsson tycktes medvetet avstå från att visa upp någonting som av någon kunde uppfattas som ofördelaktigt. De var artiga mot varandra och tycktes lyssna på varandras argument. Och på den här punkten skilde sig den här debatten från de oförsonliga tongångar som kunde höras när Thorbjörn Fälldin och Olof Palme debatterade mot varandra en gång i tiden. Förmodligen vinner både Bildt och Carlsson på att på det här sättet få föra ut sina argument till allmänheten. Men om de också lyckades få upp temperaturen i den begynnande valrörelsen återstår att se. Carlssons taktik var att gå ut till försvar för socialdemokratins bild av Sverige. Men vad som egentligen kommer att hända på andra sidan valdagen fick vi inte veta så mycket om.
Sovjetunionens president Gorbachev kommer till Oslo för att hämta fredspriset som han fick förra året men som inte han hämtade då. Här är lite runt Gorbachev och Sovjets politik. Den 5 juni 1991.
Ett halvår försenat ska nu hålla Nobelföreläsningen efter det fredspris Nobelstiftelsen tilldelade honom i december förra året.
Först att välkomna Mikhail Gorbachev på Forneby flygplats klockan 11.45 med Nobelkommitténs ordförande Francis Sejersted. Därefter hälsas Gorbachev välkommen av statsminister Gro Harlem Brundtland. Sex redan hitflugna skottsäkra sovjetiska limousiner transporterar Gorbachev och hans följe under de 22 timmar besöket i Oslo varar. Först till Oslo rådhus vid 13-tiden där sovjetledaren håller det Nobelföredrag han egentligen skulle hålla den 10 december i samband med att Nobels fredspris delades ut. Under eftermiddagen diskuterar Mikhail Gorbachev och statsminister Gro Harlem Brundtland bland annat gränslinjen mellan Norge och Sovjet i Barents hav. En tvistefråga sedan 1978 som man sannolikt inte kommer längre med idag. Föroreningarna från de sovjetiska nickelverken på Kolahalvön och atomsprängningarna på Novaya Zemlja är ämnen som också ska diskuteras. Dessutom ämnar statsministern och utrikesminister Thorvald Stoltenberg redogöra för Norges syn på Sovjetunionens politik i Baltikum. Säkerhetspådraget är naturligtvis stort. Runt 1,5 miljoner kronor kostar arrangemanget och till hjälp har den norska polisen ett hundratal sovjetiska beväpnade säkerhetsmän, företrädesvis från KGB. Orosmomentet är naturligtvis om Mikhail Gorbachev ska lämna sin skottsäkra limousin under någon av transporterna, vilket han gjort flera gånger tidigare, för att hälsa på åskådarmassorna, ta i hand och säga några ord, vilket i hög grad bidragit till hans popularitet i väst, inte minst under toppmötet i Washington för ett par år sedan. Per Ritzler, Oslo.
När Mikhail Gorbachev trädde till som generalsekreterare i det sovjetiska kommunistpartiet i mars 1985 märkte världen snabbt att det här var en helt ny typ av sovjetledare. Honnörsorden glasnost, öppenhet och perestrojka, som betyder omstrukturering, blev snabbt etablerade låneord i många andra språk. Hans uppgift syntes omöjlig. Att vitalisera kommunismen och att rädda Sovjetunionen ur den förstelning som blivit så påtaglig under den mångåriga Brezhnev-eran. Nu 6 år senare är glädjen över förändringarna mer dämpad. Glasnost skapade en intellektuell vitalitet i landets politiska och kulturella liv. En livaktighet som redan börjat mötas med traditionella sovjetiska metoder. Den statliga televisionen och kulturtidskrifterna har åter skymtat munkavlarna bakom Kremls alltid lika röda murar. Den ekonomiska reformpolitiken har misslyckats. Praktiskt taget varje månad presenteras nya kris- och räddningspaket och försvinner igen. Ledande sovjetrepresentanter vädjar ofta öppet om ekonomisk hjälp i den rika västern. Men fredspriset fick Gorbachev för sin avspänningspolitik. En politik som i ett slag förändrat Europa. 1991 är stora delar av Östeuropa på väg tillbaka till normala relationer med resten av världsdelen. Tyskarna är åter samlade i en stat. Och kärnvapnens hotande spöke ter sig inte fullt så hotfullt längre. Sedan ett drygt år tillbaka är generalsekreterare Gorbachev också verkställande president i den jättelika Sovjetunionen. Åtgärden är en följd av hans försök att klarare skilja mellan partiet och staten. Den kan i förlängningen vara det som håller honom kvar i ledningen för landet. För lika oomstrid som hans ställning måste sägas vara på den internationella arenan, lika bekymmersamt är det dagliga politiska livet i landet som täcker en sjättedel av jordens yta. Sovjetunionen knakar i fogarna och snickaren i Kreml får det allt svårare att lappa ihop den kommunistiska drömmen.
Reinhard Krause, en kommentar inför sovjetledaren Mikhail Gorbachevs besök i Oslo idag.
Algeriet, 5 juni 1991.
Sedan midnatt råder alltså undantagstillstånd i Algeriet och armén har intagit huvudstaden.
Ett okänt antal människor uppges ha omkommit till följd av de religiöst inspirerade oroligheterna i Algeriets huvudstad. Oroligheter som alltså lett till att regeringen i Algeriet har avgått och att president Chadli Benjedid i natt införde undantagstillstånd. Stadsbilden i huvudstaden domineras nu helt av armén. Pansarfordon och stridsutrustat infanteri har spärrat av delar av staden och skyddar regeringsbyggnaderna. Stridande förband står också kring landets teletekniska central. De muslimska fundamentalisterna fortsatte sina demonstrationer igår kväll och president Chadli Benjedid sa att på grund av den förvärrade situationen som kan leda landet in i en allvarlig kris så har han beslutat att införa undantagstillståndet. Presidentens tal sändes i den algeriska televisionen. Armén har varit grupperad kring huvudstaden ända sedan den 22 maj, men det är alltså först igår kväll och i natt som makthavarna nu beslutat att sätta in den direkt mot huvudstadens medborgare.
Reinhard Krause rapporterade.
En Schweiz-rapport den 5 juni 1991.
I Schweiz debatteras intensivt om landet överhuvudtaget går att regera. Frågan ställs i en plötsligt upplösande debatt sedan väljarna i en folkomröstning har sagt nej till regeringens förslag om att införa mervärdesskatt. Det var samtidigt ett klart nej till EG-anpassning av skatterna i Schweiz.
Även om det var tredje gången som väljarna sa nej till mervärdesskatt så blev resultatet av folkomröstningen en chock för de politiska partierna och politikerna. Skattereformen med mervärdesskatten var nämligen en hörnsten i den EG-anpassning som också Schweiz ville genomföra. Skattesystemet skulle närmas vad som är brukligt i EG. Och det hade antagits med stor partipolitisk enighet. Också de i Schweiz viktiga bankerna var för förslaget. Men väljarna sa alltså nej och den socialdemokratiske finansministern ställer nu frågan om Schweiz med sin direktdemokrati är handlingsförmöget. Borgerliga politiker har menat att Schweiz på det här sättet missat en stor möjlighet till EG-anpassning. Direktdemokratin med de återkommande folkomröstningarna är ju själva grunden för Schweiz politiska system. Och även om valdeltagandet ofta är lågt är det ett system som schweizarna är stolta över som ett uttryck för sin särart i Europa. Väljarna har ofta visat sig egensinniga gentemot partier och det politiska toppskiktet i Bern. Framförallt verkar folkomröstningarna till att slå vakt om allt bestående. Även om det då och då har förekommit tecken på motsatsen. För ett par år sedan sände ju väljarna chockvågor genom samhället när en överraskande hög andel ville helt avskaffa Schweiz försvarsmakt. När det gällde mervärdesskatten trodde tydligen många väljarna att det egentligen rörde sig om ett försök att höja skatterna. Och de följde maningarna från i synnerhet tjänstesektorn och hotell- och restaurangbranschen som hade motsatt sig momsen. Den föreslagna momsatsen skulle visserligen stanna på 6,2%. Det är ju inte mycket i jämförelse med Sverige. Men fler varor och tjänster skulle komma att beskattas som på andra håll i Europa. I opinionsundersökningarna säger sig allt fler schweizare vara för ett nära samarbete eller till och med för medlemskap i EG. Genom att de nu sagt nej till mervärdesskatt frågar sig oroliga EG-vänliga bedömare hur det ska gå att få komplicerade avtal, till exempel ett EES-avtal med EG, godkänt i en folkomröstning. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Några kortnyheter den 5 juni 1991.
Albaniens president Ramiz Alia gav idag landets förre livsmedelsminister Yli Bufi i uppdrag att bilda en samlingsregering som ska leda landet fram till de nya val som ska hållas om ett år.
Den nya premiärministern har nu 5 dagar på sig att presentera en ny regering för att ersätta kommunistregeringen som avgick igår. FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar vill att FNs säkerhetsråd ska sammankallas för att diskutera Israels flygräder mot södra Libanon under de senaste dagarna. Vid anfallen mot palestinska mål nära den israeliska gränsen har över 20 personer dödats. Arabförbundet fördömde flygattackerna idag och sa att de är en kränkning av Libanons suveränitet. Israels utrikesminister David Levy sa idag att en fredskonferens om Mellanöstern kan komma att börja inom bara några veckor. Och också Syriens och Egyptens utrikesministrar sa idag att konferensen bör hållas så snart som möjligt. Idag gick Israel också med på att EG får vara med vid konferensen om Mellanöstern. Frågan om hur palestinierna ska företrädas är dock inte löst. Uppemot 5 000 människor befaras ha omkommit till följd av översvämningar i norra Afghanistan. Den afghanska exilregeringens nyhetsbyrå säger att skadorna blev stora eftersom många människor låg och sov när störtfloden kom. Afghanistans officiella radio har bekräftat att landet har drabbats av skyfall och översvämningar men inte uppgivit hur många som har omkommit.
Och så till vad som händer i Algeriet. Undantagstillstånd råder sedan midnatt i Algeriet. Parlamentsvalet om 3 veckor har skjutits upp på obestämd tid.